Gud söker oss långt mer än vi söker honom. Gud söker oss långt mer än vi söker honom. Jag tror att det är Martin Lönnebo som har sagt det. I vilket fall som helst så tror jag att det är väldigt sant. En herdes lockrop hörs uppe bland klipporna och ute bland snåren. Och en sopkvast rör sig och sveps försiktigt fram och tillbaka över ett väl trampat jordgolv. En pappa går dag efter dag ut och spanar ut över åkrar och ängar, spanar bortåt vägen. Och det är ett sökande med risk. Det är ett sökande med en tålmodig möda. Och det är framförallt ett sökande med en innerlig längtan. För livet, det blir inte helt så länge det förlorade eller den förlorade inte är återfunnet eller återfunnen. Då blir livet inte helt. När Jesus berättar de här berättelserna i Lukas 15, då är han utsatt för skarp kritik. Så då berättar han om det förlorade fåret, om det borttappade myntet och om den emigrerande sonen. Han får skarp kritik för att han har delat bordsgemenskap med människor som vissa buntar ihop i en enda kategori och kallade dem syndare. Och de betraktades på den tiden som orena. Och gjorde de som umgicks med dem också orena. Men Jesus åt med dem. Han upprättade dem. Han gav dem plats. Man kan säga att han åt med dem in i Guds rike. För det var detta som kännetecknade Jesus. Det var tre saker. Han botade, han förlät och han förkunnade Guds rike. Och då blir alla människor viktiga inför honom. Det spelar ingen roll om man är en bror bland två bröder. Eller om man är ett mynt bland tio mynt, eller till och med om man är ett enda får bland hundra andra. Alla är lika viktiga. För ingen är utanför den sökande kärleken. Och Gud söker oss långt mer än vi söker honom. Så en kvinna tar på sig städrocken och tar fram sopkvasten. Huset som hon bor i, det består nog av ett enda rum och det är utan fönster. Och för att se lite bättre så behöver hon tända sin oljelampa. Hon söker, kan man säga, med ljus och lykta. Och om nu 10 silvermynt var allt som hon ägde, så utgjorde det inkomsten av 10 dagslöner. Hon var alltså försörjd lite mer än en vecka. Men det där myntet, det kan också ha varit en del av ett smycke som hon en gång fått som en brudgåva. Och som hon fäste vackert i sin huvudbonad. Och när den nu bara gnistrade ifrån 9 mynt så var det något viktigt som fattades. Vi kan på olika sätt, du och jag, tänka lågt om oss själva. Vi kan lätt sätta minustecken framför vad vi är och vad vi kan. Minustecken efter minustecken. Jag är inte tillräckligt vacker. Inte tillräckligt utbildad. Lagar inte så god mat. Jag misslyckas med mina ambitioner. Jag sjunger falskt. Och så vidare. Jag ska få döpa ett barnbarn den här sommaren i Sommens vatten. Och jag skrev ett sms till honom och frågade vilken sång han tyckte att vi skulle börja med. Och han svarade direkt: du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Och då var han inne på samma linje som David var, konung David, i psalm 17. När han vågade be så här till sin fader: bevara mig som din ögonsten. Göm mig i dina vingars skugga. Ja, självkritik, det är ju nyttigt. Och högmod, det är inget vackert drag. Och det här att bara satsa på sig själv, det får inte några hurrarop i kristen tro. Men idag så målas en kvinna upp för oss som ser ett oändligt värde, som ser en ögonsten i det som bara är 10% av hennes egendom. ...1943... när Anders Frostenson var drygt 35 år och präst i Stockholm, då skrev han så här: Jesus är ute och söker. Vem ska han finna idag? Vem ska idag honom svara? Herre, du ser, här är jag. Tänk om vi skulle slå upp 225 i psalmboken allihop här. Så kan vi sjunga det. Vi tar den a cappella, tror jag. Jesus är ute och söker. Vem ska han finna idag? Vem ska idag honom svara? Herre, du ser, här är jag. Han sin förlåtelse ger dig när du din synd honom ger. Då blir du hans från hans kärlek. Inget kan skilja dig mer. Fly inte, göm dig ej längre. inte bara en underbar text, det är också en underbar melodi. Och här fungerade ekumeniken när prästen i Svenska kyrkan bad Karl-Erik Svedlund, som var i pingströrelsen, att skriva melodin. Jag tror att vi idag möter vår Herre Gud i en fattig kvinna som med bävan letar, spejar och sopar i ljuset av en oljelampa. Och Martin Lönnebo, han har också sagt så här: den starke möter oss i svaghet. Den starke möter oss i svaghet. Det är ord som man kan leva och dö på. Om Gud, så får vi ju tala i bilder som hjälper oss att ana vem han är. Men Gud är självklart någon bortom våra bilder. Något större och något oändligt mer än vi kan ana eller tänka. Men Jesus låter oss ändå föreställa oss sin fader i en herde som letar, i en kvinna som sopar och i en pappa som spanar ut mot vägen. Och detta att en kvinna fick huvudrollen i en liknelse, det var uppseendeväckande på den tiden. Det var irriterande för många. Men det kom att betyda mycket i de första kristna församlingarna när de formades en gång. Och redan i Jesaja 66 så har vi orden: som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta er. Och så skriver Jesaja om de barnen som är buna i famnen och som är gungade på knät. Men alla tre liknelserna i Lukas 15, de spritter av återfinnandets glädje. Glädje med mig, säger herden och samlar sina manliga vänner. Och glädje med mig, säger kvinnan och samlar sina väninnor omkring sig. Och vi måste hålla fest och vara glada, säger fadern till sin son som stannat hemma. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Glädjen är faktiskt ett grundvatten, som ett grundvatten i kristen tro. Det innersta. I himlen gläds man, säger Jesus. Och änglarna är glada, och denna glädje får vi fyllas av och bäras av. För att vara kristen, det är att vara buren som herden bar sitt får på axlarna. Det är att vara funnen som myntet kvinnan kunde foga in i sitt brudsmycke. Och det är att vara varmt välkomnad, översvallande välkomnad. Som en son, ett barn i sin fars famn. Glädjen är grundtonen igenom allt. Nu är det så att letandet, det är en del av pensionärslivet. Åtminstone för min del. Plånboken och mobilen och nycklarna får på förunderliga vis fötter och är bara borta då och då. Så jag kan känna igen mig i kvinnan som kanske också har kommit till åren och som tappar bort saker. Men hur är då upplevelsen av att vara förlorad? Kan det vara så att man kan att det kan vara så som för myntets del, att det är man helt omedveten om. Myntet ligger ju bara där. Eller kan det vara en oro, en ängslan, en saknad som kanske fåret upplevde? Eller kan det vara så att man upplever en tomhet, en otillfredsställelse, ett behov av att få komma till sig själv som sonen kände. Jag tror att många människor idag vittnar om att man upplever en känsla av ofrid och tomhet innan man har hittat sin Gud, innan man har hittat sin tro. Men fokus i dagens text är inte inne på egentligen frågorna om att vara förlorad, utan på två saker. Det är det längtande letandet och det är återfinnandets sprudlande glädje. Och då är det viktigt att betona att Gud inte är den som fasthåller. Det finns alltid en frihet att gå, att lämna. Och så fungerar det ju också i våra församlingar. Man är inte fasthållen, utan en församling är en gemenskap i frihet. Men visst finns det en sorg över alla som valt att lämna församlingen eller gudstjänsten. Och kanske också sin tro. Det är en upplevelse av sorg i många församlingar och i vänkretsen. Och här finns många frågor att bearbeta. Men någon har sagt så här. Sättet vi låter någon gå på kommer att avgöra hur de kommer tillbaka. Och Ida Maria Brängesjö, en av våra evangelister, hon skriver så här. Om vi välsignar människor i sin resa vidare, oavsett vad vi tycker om det eller vad som hänt, kommer det att underlätta och möjliggöra en väg tillbaka. Jag tror på ett återvändande. Och jag har upplevt så många gånger att det är fyllt av så mycket välkomnande. Och det ryms alltid så stor glädje i detta. Gläder med oss. Fåret där råkade villa bort sig en dag och kom steg för steg allt längre bort. Sonen han gick iväg medvetet och av egen vilja. Men myntet, det tappades ju. Och då måste jag stryka under att i detta tappa bort, som kan gälla ett pensionärsliv, där finns inte Gud. Gud tappar inte bort. Ingen blir borttappad hur som helst. Och i Efesierbrevet så stryks detta under med en stark bild. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Kristus Jesus själv som hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Det här är ju ord att förtrösta på. Du och jag får förtrösta på detta. Vad vi är och vad vi har i vår Gud. Och vad som ligger i ordet infogad. Vi råkade hamna i slutet av ett tv-program som handlade om de som ses som samhällets hopplösa fall. Och det var djup misär på väldigt många olika sätt. Men så kommer en professor med bred kunskap om socialt arbete till tals och säger: det finns egentligen inga hopplösa fall. Det finns bara människor som inte har något hopp. Och om det är så, så får vi vara ställföreträdande hopp för dem. det är detta som Gud ägnar sig åt, att ge oss hopp. Gud upphör inte att hoppas och Gud upphör inte att ge hopp. Texten idag rymmer några ord som vi kan stava på hur mycket som helst. Tills dess hon finner det. Tills dess hon finner det. Vad som ligger i detta tills vill jag i alla fall inte sätta gränser för. Och tills dess så får vi fortsätta att fira hoppets och glädjens måltid som vi också inbjuds till idag. Låt oss be. Tack gode Gud för att du söker oss, för att du aldrig ger upp om våra liv. Att du är den som letar och söker och vill finna. Och när du funnit så handlar det om så stor glädje. Låt denna glädje fylla våra liv. Våra kyrkor, vårt land och vår värld. I Jesu namn beder vi. Amen.
Svag men ändå stark, arm och fattig ändå rik. Jag var blind men nu jag ser allt som du gjort, allt som du ger. Jag är svag men ändå stark.
Hosianna, Hosianna, till Guds styr.